Första frågan. Rättsprocesserna måste ha kostat en hel del. Varifrån kommer pengarna?
3124 privatpersoner tror jag att det är som har skänkt mellan 500 och 800 kronor var. Så det är det mesta. Sen har vi fått 100 000 tror jag det var från Livets fond, katolska kyrkan. Ungdom i uppgift, väldigt många kyrkor. Vi har jobbat kanske 500 pro bono timmar och sen har vi också sökt ett mindre belopp från den här omtalade organisationen Alliance Defending Freedom.
Vad är det för organisation?
Det är en juristorganisation med bas i Wien i Österrike. Men det här rör alltså inte de rättegångskostnader som Elinor fick på faktura. Hon fick ju på faktura 1,6 miljoner och det var ju för alltså de två advokaterna, eller en advokat och en arbetsrättschef från landstinget. Det var ju den fakturan som hon tvingades betala. Och jag tror 1,2 miljoner för, om inte han minns fel nu, för Linda Sten.
Och Linda Sten har vi inte ens hunnit prata om, men det är ytterligare en barnmorska.
Ja, så alla de rättegångskostnaderna täcktes ju av de här privatpersonerna och kyrkorna och katolska kyrkan och så vidare.
Mm.
Så,
är alla som har stöttat pengar grundade i en kristen tro?
Det tror jag inte.
Det låter som att flera av organisationerna har någon form av koppling.
Ja, precis. De flesta organisationer och kyrkorna var ju kristna, men privatpersoner är det många, i och med att det var så många som stöttade. Jo, det fanns en läkare som har gett också 500 000.
Oj.
Så för att betala den fakturan.
Oh, wow.
För det var ju enorma belopp, det var ju nästan 3 miljoner som hon tvingades betala. Eller de sammanlagt tvingades betala just för motpartens rättegångskostnader.
Mm. Okej, okay. Rut har skrivit en hel del artiklar om mänskliga rättigheter. Men när hon hänvisar till dessa så nämner hon aldrig att varje demokratiskt samhälle ges utrymme att begränsa rättigheterna om det behövs för att upprätthålla säkerhet, hälsa, moral och rättigheter och friheter för andra. Varför nämner hon aldrig det?
Det stämmer inte. Vi har skrivit väldigt många debattartiklar i Aftonbladet och Expressen och SVT och Dagens Juridik vill jag minnas också, där vi just tar upp att varje rättighet enligt Europakonventionen måste uppfylla 3 krav för att kunna inskränkas, om det finns stöd i lag, om det finns ett berättigat syfte, och då kan det till exempel vara till skydd för andras hälsa, till skydd för säkerhet, till skydd för andras fri- och rättigheter. Och det tredje är, det måste fortfarande vara en proportionerlig inskränkning.
Mm.
Det måste vara en nödvändig inskränkning i ett demokratiskt samhälle. Så fortfarande är det så att båda rättigheterna är inte likvärdiga, utan du måste se, finns det en proportionerlighet som gör att den här mänskliga rättigheten kan inskränkas, eller finns det mindre ingripande åtgärder? Kan vi lösa det så att båda får utrymme och får plats? Men allt det här måste balanseras, och det är någonting som är vårt huvudargument, att vi tycker varken det fanns stöd i lag, eftersom abortlagen säger att det är bara läkare som får utföra abort. Det fanns inget berättigat syfte eftersom själva förlossningsvården var den som gick på knäna. Förlossningsvården för kvinnor blev inte trygg och säker av att man utestänger kristna barnmorskor från förlossningsvården. Och det tredje är att vi tycker inte att det var verkligen nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. I och med att alla andra demokratiska samhällen i Europa, 40 länder, klarar av det. Och då var det inte heller en proportionell åtgärd att helt, så att säga, utestänga henne från hennes yrke.
Just det.
Så att det här är ju jätteviktigt och någonting som vi tar upp hela tiden. Och det handlar ju inte om en kvinnas rätt till abort versus Elinors rätt till samvetsfrihet. Utan hon får ju sin rätt till abort utförd. Men det är en annan person som gör det. Hon ger kvinnor rätt till en säker förlossningsvård genom att jobba i förlossningen. Det är liksom så, man måste ha rätt nyansering på det hela.
Anser hon att det vore bättre om vi likt många andra länder hade fler olika privata barnbördshus som själva kunde bestämma sin egen abortpolicy istället för som idag då staten gör det?
Mm, barnbördshus. Undrar vart de har tagit det ifrån. Jag vet inte. Men privata kliniker är väl bra. Men jag tror faktiskt inte att hon har fått jobb på någon, det har varit aktuellt med jobb på någon privat klinik heller.
Mm.
Däremot så vet jag att hon har kollat på om det fanns möjlighet för henne att jobba med ultraljud på privata kliniker. Där vet jag faktiskt inte hur det har gått, men jag har tipsat henne på det, ifall hon skulle vilja komma tillbaka till Sverige och
just
jobba.
Det. Mm. Just det. Jag vet inte om jag har fel, men jag har fått för mig att hon har ett eget intresse av att förändra svensk abortlagstiftning. Att hon helt enkelt vill göra det svårare att göra abort än det är idag. Stämmer det? Och i så fall, hur vill hon att en abortlagstiftning ska se ut? Har hon något föregångsland?
Jag har ju varit ganska tydlig och öppen med det tidigare, alltså för många år sedan, att jag tycker att Norge har det ganska bra. Nu jobbar ju inte jag som politiker och det finns ju inget stöd i majoriteten i riksdagen för att ändra någon lag. Men jag tycker ju att den svenska abortlagen är väldigt tydlig på att det är bara läkare som får utföra abort. Så att om man nu ska tvinga barnmorskor att utföra abort så får man faktiskt ändra det och skriva in det i lagen, tycker jag. För jag tycker inte att det finns något lagstöd just nu för att tvinga faktiskt barnmorskor att utföra abort. För 5 § säger att det är bara läkare.
Och hur ser det ut i Norge?
I Norge så har man ju en samvetsklausul direkt inskriven i lagen. Men det sa man ju i de svenska förarbetena att det ska inte behövas. Mm. Därför att lagen i sig är, eller man förutsatte att man inte skulle behöva uttrycka det, för att förarbetena var så klara med att ingen ska behöva tvingas utföra abort. Och vårdpersonal då på 70-talet, det var ju läkare, det var ju absolut inte tänkt. Och man förutsåg ju inte abortpillren heller. Idag är det ju, de flesta aborterna är ju hemaborter som inte sker på sjukhuset utan hemma.
Vad driver henne? Religiösa principer? Frågetecken. Om religionen spelar roll, hur ser hon på relationen mellan sekularism och religion och ett demokratiskt samhälle?
Bra fråga. Som skulle behövas 2 timmars podd. Det kanske får bli nästa gång. Vad som driver mig. Jag har faktiskt ett kapitel som heter Vad driver dig? Därför att mitt i Almedalen, när det var ett av de värsta mediedreven som pågår, så säger min man att det ska vara ett helt seminarium som handlar om dig. Men det var lite absurt faktiskt. Jag beskriver det här seminariet som arrangerades i Almedalen.
Var du inbjuden?
Nej, jag var inte inbjuden.
Det var ett seminarium om dig där du inte var inbjuden.
Ja, det var inte om mig, men det handlade om samvetsfrihet. Det var helt surrealistiskt, men jag gick dit faktiskt ändå.
Du gjorde en Changfrick.
Ja, det gjorde jag. Typ, jag vet inte om det blev så uppskattat, för seminarieledaren ville inte prata med mig.
Ja, det låter precis som Changfrick.
Men jag beskriver det i boken. Men, och då fick jag den här frågan, vad är det som driver dig? Vad är det som driver dig? Och då sa jag så här, hur ska jag kunna förklara vad som driver mig efter det här liksom absurda liksom seminariet, som inte är ett samtal överhuvudtaget, utan det var så, det var helt surrealistiskt faktiskt. Men jag beskriver 2 ord som har varit ledstjärnor för mig. Det ena är för Mika 6 och 8, där det står så här, vad begär Gud av dig i ditt liv annat än att du främjar rättvisa, att du älskar barmhärtighet och godhet och att du vandrar i ödmjukhet. Och de 3 sakerna har väl försökt, jag har försökt ta till mig att ja, men jag måste kämpa för rättvisa och för mänskliga rättigheter, oavsett om det är ett pris som jag själv får betala för det. Och också inte glömma bort godhet och barmhärtighet, för det är ju det som är den främsta drivkraften, alltså Guds kärlek som jag har fått uppleva, att jag vill försöka ge den till människor som är utsatta och orättvist behandlade. Jag har ett fall just nu, en kvinna som har jobbat i svensk vård i 40 år. Och så blir hon sjuk. Och sen så har hon inte råd att betala hyran. Som hon har bott i sin hyreslägenhet i 15 år. Och sen vill inte socialen hjälpa henne med pengar till medicin. Så att hon slängs ut mitt i pandemin och är hemlös just nu. Och det är sånt fruktansvärt svek. Och jag känner att det samhället, svenska samhället sviker så många. Och de mest utsatta. Och vi möter dem varje vecka i vår juristjour i Sankta Klara kyrka. Så barmhärtighet ihop med rättvisa Och sen försöka ha någon sorts ödmjukhet i att det här kan vi inte göra på egen hand. Vi är beroende av varandra, beroende av Guds hjälp, beroende av andra människor. Det är det ena. Och det andra är från Ordspråksboken 31 och vers 8. Där står, öppna din mun för den svaga. Döm rättfärdigt och skaffa den betryckte rätt. Så det är också ett ord som är som en ledstjärna för mig. Att när jag möter de här hemlösa eller möter de här papperslösa, så får jag sånt perspektiv på mitt liv att men jag klagar över Ilans problem och jag skäms. Och får en reality check. Mm. Så det är väl väldigt kort, men jag har liksom ett helt kapitel om det i min bok, så vill man veta mer ska man läsa den, tror jag.
Läs boken, och sista frågan refererar just till boken. Bokens titel, De utsatta, är det de vi ser och hör, eller finns det andra som aldrig får kalla sig utsatta också? Vårt moderna samhälle bygger till stor del på entreprenörer vars uppgift det verkar vara att hitta de utsatta och måla upp deras utsatta värld med anekdoter vars mål är att se dem och erkänna dem som utsatta.
Ja, jättebra fråga. Som vi också egentligen skulle ha ett samtal med Stina om också, Stina Oskarsson. Mm. Vi har pratat mycket om det. Vilka är de utsatta? Hon har ju i sin bok Det perfekta plåstret, så har ju hon matkön utanför Sankta Klara kyrka, som är liksom tecknad. Alltså de utsatta som vi möter är ju de som kommer till Sankta Klara kyrka, där min man jobbar som präst och där vi har den här juristjouren varje dag för att få mat. Det svenska samhället, vi har en bra välfärdsmodell, men den fungerar inte alltid i praktiken. Och det är de hemlösa som får bo där och sova där när det är kallt. Det är fruktansvärt kallt just nu. Så vi försöker göra det vi kan. Jag blev så här, träffade en politiker som sa till mig så här, nej men vadå? Vadå hemlöshet? Vi har ett program mot hemlöshet. Det var helt absurd.
Det är lite som den iranska regimen. Så här. Homosexuella. Ja. Vi har inga homosexuella. Nej. Självmord. Nej, det är ert problem. Vi har inga självmord.
Inte.
Homosexuella som tar livet av sig. Nej. Definitivt inte. Nej, okej.
Okay. Men det var lika verklighetsfrånvänt. Och då sa jag,
du har ett program mot hemlöshet. Det är så sossigt.
Hon var så sär. Hon var så chockad över den verkligheten jag beskrev. Det är så många fattigpensionärer i Sverige, som jag nämnde, bland annat Eva som har jobbat i 40 år i svensk sjukvård och nu har slängts ut på gatan för hon sa, jag måste välja och ha pengar till min förtidspension för medicinen. Jag hade inte råd med både medicin och hyra. Alltså förstår du, när jag har en sån sak så känner jag så här, jag blir så upprörd och så arg, så att jag kontaktar alla instanser och jag är så här, alltså nu ska vi kriga, Eva. Hon bara, jag visste det skulle bli en bra dag idag. Jag visste att jag skulle vända mig till er. Nej, men det är bara ett fall. Vi håller på med en som, han håller på att bli vräkt nu också. För den bor i ett fint bostadsområde här i Stockholm. Nacka, som är väldigt exklusivt. Man vill inte ha sådana fall som honom. Så man försöker få honom vräkt. Och vi har stridit för honom 1,5 år. Nu ska vi snart ha ett sammanträde i hyresnämnden. Och jag bara känner så här, liksom, var är liksom värdegrunden? Det är den vi har tappat bort. Så att utsatthet, det är så många som är utsatta. Men vi möter ju de papperslösa, vi möter de hemlösa. Vi möter de som varit utsatta för övergrepp, för våld. De är ju utsatta, men jag tror också, som den personen ställer frågan, de som aldrig får göra sin röst hörd. Det är därför ett av de här ledorden för mig alltid har varit Ordspråksboken 31. Alltså öppna din mun för en stumme, för en försvarslösa. Mm. På engelskan står det be a voice for the voiceless. Mm. Det finns de som inte har en egen röst. Mm. Och det var därför Stina Oskarsson valde att skriva 7 artiklar om de utsatta, som några av dem som stod i kön utanför Klara kyrka. Vilka är de? Och det kan inte vara ett kommatecken i tillvaron, som Sören sa, en av våra hemlösa vänner. Mm. Vi är nu bara ett kommatecken i deras tillvaro. Men jag tror nog, och har faktiskt bjudit in politiker att det är jättefint att ni har fina program mot hemlöshet. Men ni får gärna komma och se hur allting fungerar i praktiken också.
Mm.
Kom och stå på golvet och dela ut mat till de hundratals personerna. Gör det så att ni får möta dem. Det är inte bara ett program utan det är människor bakom, bakom de här siffrorna.
Kan vem som helst komma till Klara kyrka och hjälpa till och bidra?
Ja, vem som helst kan komma.
Vi kan komma någon dag och hänga
kom.
Med.
Kom! Gör det!
Jättegärna.
Gör det!
Absolut.
Har ni inte varit på julafton kan ni få komma och bre mackor med oss. Nej men alltså på riktigt, från 11:30 bredvid mackor till alla på julafton. Det är varje dag matutdelning. Jag tror vi börjar 9:30. Så när vi är vår juristjour som börjar 10.
Mm.
Vem som helst, det är bara att höra av sig till mig så kan jag koppla ihop med diakonerna.
Ja, men det låter som ett ja. Vi kommer gärna. Vi läser ändå.
Ja.
Definitivt.
Underbart. Ja. Nu tänkte du på något. Ja. Nyårsafton.
Ja. Nyårsafton.
Precis, you name it.
Massa dagar som är kanske extra svåra.
Ja.
Då, vi kommer gärna.
Ja.
Tack snälla Rut för att du svarade på lyssnarfrågorna.
Yes.